En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, då är det måndag, Sportbladets Premier League-podd. Patrik Dyket och jag sitter här med Frida Fagerlund på andra sidan luren då från London. Vi ska prata Manchester Derby, vi ska prata den där jakten på Europaplatser. Vet inte ifall vi ska prata någonting om titelstriden. Det kunde ju ha blivit lite snack om titelstriden om Arsenal hade kunnat ta 3 poäng nu när Liverpool förlorade på bortaplan, men ja, vi kommer till det också. Det var ingen jättebra fotbollshelg överlag, är väl känslan.
Ja, det var en del 0-0 matcher där under söndagen som förstörde lite grann, får man säga.
Ja, precis. Bland annat ett Manchester Derby som ju där vi börjar det här avsnittet. Alltså, det hände inte jättemycket. Bruno Fernandes var bra, men han var typ ensam på planen om att vara bra på fotboll, var känslan.
Ja, han är ju verkligen Man Uniteds överlägset bästa spelare och var väl bäst på plan överlag i den här matchen också. Precis som du säger, så jag tror väl egentligen inte att någon på förhand hade speciellt höga förväntningar på det här derbyt. Visst, det är ett derby, men det här är ju två klubbar som kombinerat, om man tar båda deras tabellplaceringar inför det här mötet, så var det ju värst någonsin, nej inte någonsin, men värst sedan 2004 om jag inte minns helt fel. Så att det här är ju två klubbar som tveklöst har underpresterat genom hela säsongen. Så att på så vis så tror jag väl inte att det var någon som satt och tänkt att det skulle bli en 5+ match. Det man är förvånad över är ju att Man City inte tar chansen eller inte visar sig från en sin halvt bästa sida i den här matchen. Och då tänker jag inte minst på att taktiken var rätt så förvånande, särskilt under första halvleken då, med tanke på att de inte alls breddar, trots att de vet exakt hur Man United kommer att spela. Det här med att de spelar med en fembackslinje, och vad måste man göra då? Jo, då måste man se till att dra isär den försvarslinjen, och det lyckas de ju inte med. Tycker att Nico Reilly, som ju har fått väldigt stora hyllningar för det här att han har gjort en massa mål i cupsammanhang, han vågade liksom aldrig riktigt gå fram. Jag har Nunes på andra sidan, som man tänker sig att hela anledningen till att han spelar högerback är väl för att han ska kunna vara den där offensiva kraften, men tyckte inte heller att han gjorde sitt bästa för att bredda. Och då körde de ju fast, eller snarare att det blev väldigt enkelt för Man United att försvara sig mot det. Sen är det klart att Man United-spelarna brister ju i sitt passningsspel, och det känns väldigt halvdant sådär, förutom då Bruno Fernandes. Så att jag är förvånad över att publiken lyckades hålla sig vakna.
Ja, alltså det man hoppas inför en sån här match, det är ju att just derbykänslan ska ta över, att det ska bli en fight, en kamp, att det är någon slags stolthet som står på spel. För Manchester Uniteds del finns ju inte jättemycket tabellmässigt att spela för, men här finns ju verkligen en chans på något sätt. Jag tycker någonstans att de försöker mer än vad City gör. City har ju såklart liksom en bättre grundförutsättningar. Men dessutom mer tabellmässigt att spela för att, jag menar, Europaspel är ju långt ifrån säkert för Manchester City nu, med tanke på hur de andra lagen går. Newcastle ska ju spela ikväll, har ju två hängmatcher, och vinner man båda dem, då är man ju förbi både City och Chelsea i tabellen. Chelsea som ju också tappade poäng. Men jag vet inte, det är underkänt.
Det fanns en situation också under första halvleken som jag var förvånad över att Roy Keane inte satte tänderna i halvtid. Och det var när, jag tror att det kan ha varit Phil Foden som låg skadad på marken. Och så står Casemiro och snackar med Bernardo Silva på vad vi vill ändå få gissa är portugisiska. Och så står de och skrattar så här och verkar ha jättetrevligt. Och där tänkte jag, ser Roy Keane det här, då kommer han gå, alltså han kommer flyga i taket i halvtid. För att det där går ju emot allting vad ett Manchester Derby är. Ja. Och så jag kan ju hålla med Gary Neville som sa det där också med att det här känns som en kärleksfest, sa han. Alltså det finns liksom ingen rivalitet mellan de här två klubbarna idag. Och ja, jag skriver faktiskt under på det. Jag känner likadant och sorgligt också med tanke på att det är Kevin De Bruynes sista Manchester Derby, att det ska sluta så här.
Ja, lite grann så, men nej, men det saknade ju tänder. Matchen saknade tänder. Det var ju verkligen känslan från början till slut och ja, nej. Det är ju inget man vill se i ett derby. Jag har inget emot att folk är kompisar med varandra. Keane hatar ju kamratskap överhuvudtaget.
Ja, han tycker inte
han om. Han hatar ju allt som är liksom så här fint och kamratligt i världen. Och det är ju hans roll på något sätt. Men jag håller med om att just under ett derbymöte så ska man liksom, då får man lägga liksom de känslorna åt sidan och försöka ägna sig åt det som är uppgiften, nämligen att slå din lokal rival. Ja, läktarna försökte väl till viss del. De hånade Phil Fodens mamma, vilket Guardiola reagerade på efteråt. Jag vet inte, man ska väl inte håna folks föräldrar på det där sättet. Det kan jag väl hålla med om. Men samtidigt så, det är ett derby. Läktarna gör ju vad de kan för att reta upp motståndarna liksom.
Ja, jag var mest fascinerad över stämningen precis efter slutsignalen, för att det var som att ingen riktigt visste vad de skulle göra. Skulle de klappa, skulle de jubla, skulle de bua? Det var liksom helt knäpptyst, och sen kanske efter en minut eller så började Man United-supporterna dra igång någon sång. Men ja, det var ju tydligt att det var ingen som riktigt visste hur de skulle reagera eller vad de skulle tycka om den här poängen egentligen.
Nej, alltså det var ju inget utav lagen som gjorde någonting för att det skulle, ja, få någonting på läktaren att tända till. Så var det. Vi lämnar den matchen, tycker jag.
Ja,
jag tycker vi lämnar den matchen. Jag har inget mer att säga.
Nej, bara det här att Erling Haaland fanns ju inte med i laget. Men jag tror ärligt talat inte att han hade gjort särskilt stor skillnad faktiskt. Ja, jag tror inte att rörelsen hade blivit bättre om han hade startat. Så kan man ju avsluta det hela.
Nej, det tror inte jag heller, om jag ska vara ärlig. Vi tar oss därifrån och till kanske det som ändå var den mest underhållande matchen den här helgen, nämligen den mellan Aston Villa och Nottingham Forest, för den fick ju inledningen som en match med Nottingham Forest liksom behöver, nämligen att Villa gjorde inte bara ett utan två mål i den första kvarten. Fina mål, framförallt det första där, Morgan Rodgers efter passningen från Tielemans, det första målet, ett riktigt klassmål. Och sen så fick ju då Forrest jaga istället, och det är ju en position de inte är lika bekväma med förstås. Samtidigt så gör man det ju bra. Man är ju där och hugger och får en reducering. Anthony Elanga har en bra, han gör ju ges ut på en ny soloräd. Även Hudson-Odoi har ju bra lägen, så att, men mycket målchanser, högt tempo, kändes som, men i alla fall den bästa matchen den här helgen.
Ja, de skruvar ju på det, eller Nuno skruvar på det efter de två snabba målen där från Aston Villa, och man såg ju där på backlinjen att de låg inte tillräckligt nära Villaspelarna, så att de började köra man-man istället, och det fungerar betydligt bättre när de kommer högre upp i planen. Men sen är det som du säger att Forest är ju inte lika bra på att jaga som på att bevaka en ledning. Dessutom så saknar de ju anfallare i den här matchen. Alltså dels då att Chris Wood är skadad och Awoniyi var inte där heller. Så att hade de haft någon av dem så hade det kanske slutat annorlunda. För ja, de skapar ju en hel del möjligheter. Men ja, nej. Aston Villa är verkligen inne i en sorts segerstim nu. Och det är ju positivt för dem också att deras nyförvärv fortsätter att göra mål. Jag vill ge en shoutout också till Ian Matsens assist där.
Ja, faktiskt.
mannens mål, för att den var riktigt, riktigt fin. Just det här och han kommer runt, och det var verkligen ett urläckert anfall.
Ja, alla förväntar sig att han ska hitta snett inåt bakåt också från den positionen. Men han ser ju Malen som kommer farande där mellan försvararna liksom. Det är ett riktigt, riktigt fint mål. Men 2-1, och Villa hänger ju på där nu i kampen om, det är klart att Forest är inblandad i det också, men har ju en bit ner trots allt till sjätteplatsen, som är väl det vi tänker oss är den första platsen utanför Champions League då. Men Villa är ju helt klart med tanke på att vi kommer till Chelsea sen också, men att Manchester City tappade poäng då.
Ja, lite fler matcher att spela bara ju, eftersom att de är med i tre olika turneringar fortfarande, så att den där truppbredden behöver de.
Ja, och vi har ju varit inne på att det har varit ett problem för dem att kombinera Europaspel och spela i ligan, och de har tappat en hel del poäng under säsongen just i de omgångarna efter Europaspel, så att vi får se om de kan få ihop det i slutet på säsongen.
Lite oroväckande också med Elangas skada där, jag hoppas att det inte är något alltför allvarligt. Jag har inte sett någon prognos, men ja, man blev ju ändå lite rädd för hans skull när han klev ut.
Ja, faktiskt. Ja, men lite oklart vad det rörde sig om, tyckte jag. Men vi får se vad som händer med honom. Fulham är väl inte riktigt inblandad i den där striden. Är väl liksom de här lagen som hovrar strax utanför där, men har väl inte släppt tanken på att någon slags Europaspel skulle det kunna bli. De ligger på 48 poäng nu. Alltså 3 poäng bakom Aston Villa, så det är klart att de är med där, men de känns väl som de minst troliga fortfarande, i min värld i alla fall, att lösa det.
Ja, jag håller nog inte riktigt med, tror jag.
Du håller inte med?
Jag tycker att fulla med är bättre än vad man tror. Sen problemet med dem är ju att de ibland åker på en del plumpar, som när de gick och förlorade borta mot Arsenal precis innan den här Liverpool-matchen, och så tänker man att ja, men där har vi det riktiga fulla. De kommer inte orka hela vägen in, men det här är ett bra lag, och Marcus Silva har drillat dem väldigt väl genom hela den här säsongen. De gör ju en kanonsäsong totalt sett, så att jag räknar inte bort dem. Jag ser att de har minst lika stor chans som Brighton, Bournemouth och så vidare att blanda sig i.
Ja, och jag menar, de gör ju en jättefin match, framförallt den första halvleken, när man ju verkligen utnyttjar Liverpool som står och sover och inte är påkopplad i försvarsspelet. Muniz har ju
alltså hans första touch där.
Ja. Ja, men han har ju en av de bästa halvlekarna jag har sett av honom någonsin. Nu ser inte jag kanske alla Fulhams matcher, men han är ju bra, men så här bra just mot det här försvaret också. Van Dijk hade ju problem med honom i stort sett hela matchen. Han fick liksom inte tag på honom och förlorade dueller och så vidare på ett sätt som man inte alls är van vid, och det vill jag ändå liksom ge Muniz i första hand, snarare än att liksom såga Liverpool bara för att de inte lyckas. Det är ju väldigt mycket Muniz och Fulham som gör det väldigt bra i den där första. Och det är klart att det är försvarsmisstag, men man ska ju utnyttja dem också. Och det är ju inte alla som gör. Jag är riktigt imponerad av Fulham. Och dessutom när Liverpool då får med sig det där 1-0-målet efter McAllisters fina insats. Det är ju egentligen enda målchansen som Liverpool har, känns det som, i den första halvleken.
Ja, nej, men verkligen. Och som sagt, det är ju ett lag med... Ja, men det är inte bara Muniz, utan det är ju Sessegnon nu. Han har börjat göra lite mål, och Iwobi som kliver fram och gör mål. Och just det här också, att för jag vet att jag satte dem ändå rätt så långt ner i tabellen, om jag inte minns helt fel. Men det var ju mycket för det här att ja, men ingen Palinja, och hur ska han få ihop det där på det centrala mittfältet. Men de har ju hittat en lösning där med Sander Berge och Sasa Lukic som... ja, som hjälps åt där centralt. Och då ihop med att en sån som Calvin Bassey mot all förmodan faktiskt gör en kanonsäsong. Jag vet inte, jag såg inte riktigt det komma. Och jag vet att lyssnare av den här podden, trogna lyssnare, de vet om att Calvin Bassey hade en horribel match mot Arsenal på bortaplan förra säsongen. Och att när jag skulle lämna det Emirates så gick jag förbi Calvin Bassey, för då hade han satt sig i medias lobby i en soffa där och pratade uppenbarligen med sin pappa på FaceTime, som skällde ut honom efter noter för att han hade gjort en så usel match. Och då kom jag ihåg att jag tänkte att ja, Calvin Bassey, han klarar väl inte av det här tempo, utan han är väl inte riktigt Premier League nivå, men herregud vad mycket bättre han har varit än vad jag någonsin trodde att han skulle kunna vara, och inklusive då mötet med Liverpool.
Ja, verkligen. Nej, men han var också väldigt, väldigt bra i den här matchen, ska jag säga, som hela laget var ju, men Liverpool ryckte ändå upp sig i andra halvlek, som man har en tendens att göra och har gjort under hela den här säsongen egentligen. Under Arne Slott och...
ja, kom Tuchel sig fram åtminstone i planen?
Ja, alltså första halvlek hade man ju i stort sett ingenting. Så
vet
det
inte om det är, alltså, är det lite arrogans som smyger sig in kanske, att man börjar bli lite sådär att ja, nej, men vi leder tabellen med ett sånt stort försprång, och så tänker man sig att det ska bli enkelt att möta Fulham på Craven Cottage, och så blir det inte så. Jag vet inte, men det här har ju pågått ett tag nu, den här lilla formsvackan.
Ja, men så är det. Alltså onekligen, och ja, det är svårt att säga vad det beror på, men det är klart att det smyger sig in någon slags jag vet inte, någon slags mättnad, någon slags trötthet. När resultaten inte går vidare så orkar man inte riktigt av någon anledning. Jag vet inte, det är svårt att sätta fingret på det. Jag menar, Mohamed Salah har ju varit helt iskall under en och en halv månad, känns det som. Även Van Dijk har sett svajig ut. Jag tyckte en sak, om man ska ta någonting positivt för Liverpool för den här matchen, var att det hände någonting när Conor Bradley kom in. För att man har spelat utan en riktig högerback. Och det är klart, man kan ju tycka att en högerback inte ska spela så stor roll för resultatet. Men någon roll spelar det ju helt uppenbarligen. För att det blev mycket bättre när han kom in. Det är helt uppenbart. Och det blev ett annat anfallsspel, så hoppas att han får hålla sig hel nu så att han får spela resten av den här säsongen, eller i alla fall tills Trent är tillbaks då.
Litar, för det kommer de behöva. Ja, verkligen. Jag litar inte heller så mycket på Kelleher längre, tyvärr. Jag tycker inte riktigt att han har känts så stabil som jag upplevde att han var tidigare, om man tänker förra säsongen och sådär.
Mm.
Jag vet inte, jag känner ju absolut inte samma sorts trygghet som när Alisson står där, och ihop då med att backlinjen är skakig, det är ingen bra kombination alls.
Nej, jag håller med. Alltså, det är också svårt att säga vad det beror på. Kelleher såg superstabil ut i vintras när han fick vikariera, men nej, det är som du säger, det har inte gnistrat om någon av lagdelarna egentligen de här senaste månaderna. Nu är det ju bara en hjärnskakning för Alisson, så han lär väl vara tillbaka till nästa match då, får man anta. Men ja, nej, ingen bra match för Liverpool där. Nu tappade man ju bara en poäng mot Arsenal då, eftersom Arsenal inte heller gör någon kanonmatch borta mot Everton. Nej, det hör ju någonstans till, ingen gör en bra match mot Everton. Det är ju hela Evertons MO. David Moyes i Everton, man gör inte en bra match mot dem. Man kan få med sig resultaten då, men det kommer aldrig liksom vara enkelt och smärtfritt, och det blev det inte den här gången heller. Och det är ju tydligt att Arsenal har annat på tapeten den här veckan. Man ska möta Real Madrid, som ju själva förlorade i ligan i helgen, men det hör väl inte kanske inte hit. Men 1-1 blev det. Kontroversiell straff, Frida, vad säger du om den?
Att det inte är straff. Mm. Jag vet inte, jag tycker inte att det är straff. Jack Harrison verkar inte tycka att det är straff, eftersom att han vill resa sig upp och vill fortsätta spela. Jag är väldigt förvånad över att Miles Lewis-Skelly får den emot sig. Eller egentligen inte att det är han som får den emot sig, för att han har väl dragit på sig det ryktet nu någonstans att han, ja, att han kan kliva in lite klumpigt i farliga lägen.
Mm.
Och visst, alltså det kan man väl hålla med om, att han kanske inte ska ge dem chansen att blåsa, men sen samtidigt, jag tycker väl att det ska krävas mer för att det ska bli straff.
Ja.
Så kan jag väl säga.
Nej, men jag tror att han han lider lite av att han ser lite så här juniorklumpig ut i situationen, att han håller fast, han är ju på fel sida och försöker hålla i motståndaren. Men sådana situationer ser vi ju hela tiden överallt liksom. Men
han kommer ju inte undan ofta heller, Lewis Skelly. Det var ju bara en gång, var det i mötet borta mot PSV när han har tur som kommer undan. Men i övrigt så känns det som att domarna är, ja, de har verkligen hökögon på honom. Och ibland är det ju rätt, alltså ibland ska han bestraffas. Men sen har vi också sett exempel på när det inte har blivit rätt.
Nej, jag håller med. Jag tycker inte heller det är straff. Jag tycker det är en konstig situation. Den, om någonting, om, alltså själva regelöverträdelsen sker ju dessutom utanför straffområdet tycker jag.
Ja, det var min första tanke också. Men så menar de väl på att den fortsätter in i straffområdet.
Ja, fast när den väl kommer in i straffområdet så har han ju inte liksom, då håller han ju inte fast Harrison längre. Alltså då har han ju mer, då har han ju själv nästan tappat balansen liksom. Och sen så lägger sig ju Harrison ner ganska ganska enkelt efter det. Jag håller med. Jag tycker också att det är en superkonstig situation.
Ja, men sen var det ju rätt så tydligt att Teta, han ville ju vila en del spelare här såklart då, med, ja, tanke men det är det, på att Real Madrid väntar. Ja. Men Everton är ju jag var inte så imponerad av dem i mötet med Liverpool. Jag tyckte att de var väldigt passningarna satt inte riktigt och jag tyckte inte att de vårdade bollen speciellt bra, men sett till nu när David Moyes har kommit in så ligger de ju faktiskt sexa i tabellen.
Ja.
Och det ska sägas att jag tyckte att det var en relativt stor risk för honom att gå tillbaka till Everton och riskera att svärta ner sitt legacy där. Men det har ju uppenbarligen fallit hur väl ut som helst. Och jag kan tycka att det är lite fint också att David Moyes har visat att han inte är klar på den här nivån, för att det kändes ändå lite bittert när han lämnade West Ham. Att det var så tydligt, att det var så många som kände att han var en dinosaurie. Men nej, han kan fortfarande.
Ja, alltså det är så svårt att kvantifiera såna här saker. Men det är ju någonting som funkar just för David Moyes. Jag menar, att han kommer tillbaka till den klubben han kanske känner bäst av alla, eller den han känner bäst av alla. Det är där han har spenderat längst tid som tränare ju. Men också att han kunde kliva in i den rollen med ändå ett okej material sett till spelare. Det finns ju inga stjärnor där liksom, men det är ändå en trupp som har byggts ihop för att vara ett ramstarkt lag utav Sean Dyche. Sen att Sean Dyches fotboll inte liksom funkade längre och att spelet inte stämde, men det fanns en ram där för som passade David Moyes ganska bra att bara plocka upp. Plus att, jag menar, han kom in utan speciellt mycket press egentligen ju. Han skulle in och göra det han har gjort förut i Everton. Han kunde liksom hitta sina gamla hjulspår där och veva igång maskinen. Och det tycker jag, det har han verkligen gjort. Och de är sexa sedan han kom dit. Det är ju där de ska vara. Det är ju det Everton Trophy.
Det ja, men faktiskt, det är det gamla vanliga Everton, höll jag på att säga.
Det är
men
det gamla vanliga
Everton.
Det jag
känner.
Ja, men precis. Alltså, de ska ha platsen precis utanför Champions League-platserna. Det är ju det Everton Trophy. Så har det ju alltid varit under Moyes. Kan de ta sig tillbaka dit? Alltså, redan nästa säsong. Säg att Everton skulle ta sig upp topp 8. Det är ju liksom, en megasuccé i sådana fall.
Ja, behöver lite bättre spelare då.
Ja, och det kommer de ju skaffa. De ska flytta in på nya arenan efter den här säsongen. Och det känns som att det också har... Man har gått igenom ett stålbad med ekonomin när man har liksom bytt ägare under bygget av den här arenan. Det känns som att det finns lite utrymme. Det finns inte jättemycket pengar. Alltså, absolut inte. De kommer inte göra några miljardaffärer. Men de kommer i alla fall kunna göra vissa saker. De behöver... Jag tyckte ryktet om Liam Delap var jätteintressant.
Vet du vilken spelare som känns otroligt mycket Moyes?
Nej.
Det är Jake O'Brien.
Ja.
Det är en sån där spelare som jag bara tittar på och tänker att ja, du är väl helt okej, men du är väldigt mycket David Moyes. Och ja, det är därför du får starta.
Han ser ut som en bonddräng liksom.
Ja.
Sådär. Nej, men det är klart att 1-1 här, de flesta Arsenal-supportrarna har ju liksom räknat bort titelstriden. Fokus ligger nu på Champions League. att ta sig så långt man kan där. Att ta sig för, tar man sig förbi Real Madrid, ja, men då finns möjligheten att göra någonting väldigt, väldigt speciellt här. Men det, samtidigt när Liverpool förlorar då dagen efter, så grämer man sig väl lite grann över att det inte blev 3 poäng.
Jag vet inte riktigt, jag tror väl på ett sätt att man har släppt det. Eller
det
att det ska
är ju många poäng
att...
upp, alltså. Det är ju ja. Få matcher. Många poäng och få matcher.
Jag tror som sagt att det är Real Madrid nu som man har fullt fokus på. Och Kivior, han gör ju en bra match mot Everton. Men det väntar ju så att säga större test här nu. Så ja, att vi får väl se. Ben White startade ju matchen. Mm. Det var ju ett kärt återseende där.
Verkligen.
Det kommer att bli tufft. Det känns som att det kan gå hur som helst mot Real Madrid. De kan förlora stort. Eller så kan de gneta sig till, höll jag på att säga. Men få med sig ett bra resultat på hemmaplan och sen stänga igen på bortaplan med eller utan Gabriel. Men vi får se.
Ja, det känns som att det kommer bli väldigt... Det kommer handla mycket om vem som lyckas ha rätt headspace i den matchen. Om Arsenal lyckas behålla sin koncentration och sin intensitet, kryddade av att Bukayo Saka är tillbaka, att han kan göra någonting som, alltså, öppna upp ytor som man liksom inte har kommit åt den senaste tiden, då finns möjligheten för Arsenal. Jag tror verkligen det, för att Real Madrid är såklart jättebra, man är sanslöst bra framåt, men bakåt så finns det ju så mycket problem, alltså det finns så stora hål att utnyttja för Arsenal, om de då själva kan täppa till, inte släppa till onödiga omställningar, få kontroll på Mbappé och Vinicius Junior och så vidare liksom, då finns möjligheterna. Dessutom så har man fortfarande hotet med de fasta situationerna som man kommer behöva utnyttja där. Speciellt med tanke på att Real Madrid saknar så mycket försvarsspelare.
Ja, jag känner också, på tal om det här, vad Arsenal egentligen fokuserar på. Jag känner ju nästan att de fokuserar ännu mer på nästa säsong. Eftersom att det är så himla mycket snack om transfers och vad kommer Andrea Berta göra nu? Kommer det bli Victor Gyökeres eller Alexander Isak, eller vad är det som händer? Det lär ju ske saker i sommar. Och det verkar ju som att ledningen kommer att försöka ge Mikel Arteta det han behöver för att kunna ta den där Premier League-titeln. Ja, spännande.
En i alla fall underhållande match fick vi på Selhurst Park. Sista kvarten där var ju helt galen. 3 röda kort. Och till slut det blev inte oavgjort. Nu har jag glömt skriva ner vad slutresultatet var. Jag minns faktiskt inte.
Det var 2-1 till Crystal Palace.
Just det, för att de lyckades hålla ut trots dubbla utvisningar. Så var det. 2-1 till Crystal Palace. Galenskap ju. Samtidigt, Enketia med ett gult kort, vad gör han? Uppe foten i nyllet på motståndaren och så vidare, men högdramatiskt.
Å andra sidan tyckte jag att första varningen som han får, den är ganska hård. Han får ju den för filmning och jag vet inte, alltså visst att han kanske förstärker, men jag tycker att det är lite hårt ändå att ge honom gult kort för det, för jag, som sagt, där är ju liksom en
kontakt.
Där finns kontakt, ja. Och han faller till marken. Så att där tyckte jag väl lite synd om honom. Men det är väl klart, sen så är det lite svårare. Att man måste ju vara försiktig när man står på en varning.
Mm.
Men, right. Det var inte Van Hecke heller ju. Så att det var, eller G för den delen.
Nej, det var liksom rörigt på slutet. Allting hände. Det var den där röda kortet.
Det var väldigt, väldigt emotionellt. Men det man kan säga egentligen om Crystal Palace...
I det här derbyt som vi kallar det, va?
Ja, det betyder rätt så mycket ändå. För det kanske är mest media, men jag tror nog att det betyder rätt så mycket för supportrarna också. Nu tog ju Crystal Palace dubben här mot Brighton, så att det är ändå en fjäder i hatten. Men det man kan säga ändå om Palace, det är ju att de har ju en del riktigt bra spelare. Dels att Mateta, att han gör sitt första mål sedan han... nästan förlorade örat. Han är ju lite gullig, han ser nästan ut som en vattenpolospelare när han på sig den här ja, den här masken eller skyddet då för örat. Men det man kan säga är ju att S är ju på en annan planet, en annan nivå. Ja. Men också Papesar, eller Papesar, Ismaliasar.
Ja, Papesar.
Papesar är inte lika.
Han är inte lika.
Ismaliasar. Just att de har två spelare som viker inåt och är så pass duktiga på att transportera bollen. Och just i den här matchen var det ju Esse som stack ut, liksom han även gjorde i förra omgången. Men nej, det är ett bra kollektiv. Oliver Glasner har fått ihop till sist, även om det såg lite svajigt ut där inledningsvis, så har de onekligen kommit på banan. Och elfte plats, det känns väl rätt så okej ändå för Pallas, särskilt med tanke på att det såg väldigt illa ut där de inledande månaderna.
Ja, alltså, de är ju faktiskt så att kan de vinna sin hängmatch här, det är väl hängmatch mot Newcastle, visserligen så kanske är svårt, men då är man ju förbi Bournemouth, upp en poäng bakom Brighton till exempel, så att man har spelat upp sig, det råder ju ingen snack om. Väl en av de topplagen om vi skulle gå från jul och framåt. Och det är ungefär som vi sa förra säsongen då. Men då kommer de tappa ett par nyckelspelare i sommar, och så kommer det ta 3-4 månader för Glasner att få igång laget igen, så är vi här. Då når de full styrka någonstans i februari, så är de Europas bästa lag ett par månader, och så räddar de en 10:e plats igen.
Ja, jag undrar vad som kommer ske med Esse, men det får vi ta längre fram.
Ja, alltså han är ju helt fenomenal. Jag har pratat mig hes om Esse senaste året här, men jag tycker han har ju någonting som väldigt få spelare i Premier League har. Den där touchen och flytet med bollen är ju, det är så estetiskt när han spelar fotboll. Jag tycker om honom väldigt mycket. Men Brighton tog inte riktigt chansen här, skulle jag säga, för att de hade ju möjlighet, hade de vunnit den här matchen, då hade de ju varit med där uppe på riktigt. Nu är de där tillsammans med Fulham precis utanför och kommer behöva ta ganska många poäng, tror jag, de här sista 7 matcherna för att vara med och hota om en topp 6.
Yasin Ayari var ju nära där mot slutet.
Ja, det var riktigt nära. Yasin Ayari som är i fin form, alltså, jag tycker han är inblandad i mycket och är ju en av det här liksom bra Brighton-lagets bättre spelare nästan varje gång man ser honom just nu, så han är inblandad i så mycket. Jag tycker han har riktig kvalitet i det han gör, och liksom både offensivt och defensivt påslagen, så det är kul att se. Vi tar oss därifrån då till Tottenham. Ja, man var inne på det var mycket dåliga matcher. Tottenham vann ju med 3-1, men det var ju mot Southampton, och man höll ju på att ställa till det på slutet, trots att man kontrollerade och dominerade den här matchen när Southampton gör den där reduceringen med några minuter kvar.
Hur glad tror du Ange Postecoglou var när han tvingades vänta 5 minuter på att domaren skulle döma bort Lucas Bergvalls mål?
Ja, alltså, vi har fått en fråga om det, jag ska ta upp det sen, men de här VAR-kollarna som har varit, vi kommer till West Ham Bournemouth sen, som ju var bara, alltså, man får stå och vänta i flera minuter för mål som är godkända liksom. Men Lucas Bergvalls mål där, det var ju lite synd för honom, för att han har ju också sett väldigt bra ut senaste tiden, och det hade varit fint för honom att få kröna den här formen med ett mål ju mot Southampton, men så blev det inte. Brennan Johnson gjorde 2 mål, och så satt vem var det som satt?
Mattis Tell.
Ja, det var Tell, fick slå straffen. Lite oväntat ändå att en inlånad 19-åring slår straffen när var Brennan Johnson kanske inte var kvar på plan då, va? Eller var han det?
Jo, jag tror inte han blev utbytt.
Ja, han var kvar. Varför fick inte han slå den då och få sitt hattrick?
Ja, det var ju lite snack om det efteråt. Att det kanske var lite märkligt då. Men jag har inte satt mig in i den frågan mer än så jag vet inte om det finns något givet svar på det.
Nej, det slog mig först nu, för jag lyssnade inte på något av det jag snackat efteråt. Jag har bara...
Ramsdale var ju på den straffen också, ska jag säga. Så han fick ju fingertopparna på.
Ja. Sen var det ju det sista som hände i matchen, så jag hade inte gjort någon skillnad för slutresultatet. Men 3-1 blev det till Tottenham då. Det var ju skönt med en med en trepoängare.
Ja. Väntar ju en viktig match fram mot Hugo Larssons Eintracht Frankfurt på torsdag också.
Just det. Just det. Spurs just nu då på, de cementerar sin 14:e plats där de ligger kvar. Bara en poäng bakom Manchester United nu. Men,
vi måste ju kanske säga någonting om att Southampton är rekordsämst då genom att säkra nedflyttning med 7 omgångar kvar att spela.
Just det.
Det har, ju aldrig tidigare hänt i Premier League-historien åtminstone. Jag tror att Stoke gjorde det typ 1985. Eller att de till och med var sämre då. Men ja, nej, det har ju inte riktigt varit en drömsäsong för Southampton. Och vi får väl se nu om de lyckas undvika Derbys poängrekord här på 11 poäng. Och ja, de har det verkar ju som att det är det stora fokuset. Att Juric till och med står och säger att det är det de... Det är det de koncentrerar sig på nu, att de inte ska bli sämst genom tiderna.
Absolut, ja, men det köper jag fullt. För att jag menar, vi pratar om Derbys bottensäsong minst, även när det inte är något lag som går så där dåligt, så nämner vi det några gånger per säsong i den här podden. Därför att det är ett så, ett så iögonfallande resultat att bara ta 11 poäng över en hel säsong i Premier League. Southampton nu då på 10 poäng. De behöver 2 poäng. Jag menar, de har minus 51 i målskillnad. Minus 51 på 31 matcher. Det är inte bra. Vi tar oss vidare då. Ner till... vi kan ta Brentford-Chelsea. En till 0-0 match.
Kan vi inte ta Ipswich istället, eller? Lite roligare.
Kommer dit, vi får säga någonting om Brentford-Chelsea bara. Jag har väldigt lite att säga om den här matchen. Det blev inga mål.
Nej, och otroligt nog så är det faktiskt den första hållna nollan för Brentfords del på hemmaplan den här säsongen.
Ja, det är lite intressant ju.
Ja, så att det var ju en framgång för dem åtminstone. Men för Chelseas del så, en som Areska, han vilar ju en hel del spelare här, så att det är uppenbart att han har ett öga på Conference League-matchen på torsdag. Vem möter de ens? Nu är jag helt... Nej, just det, för de kan ju möta Djurgården i nästa, så det är väl Legia Warszawa på torsdag. Och sen kan de eventuellt möta Djurgården då i nästa runda om de slår Rapid Wien. Har jag fått det här rätt för mig nu? Jag tror det.
Precis, de möter då Legia Warszawa och nu ska jag försöka plocka
och
upp
kan ju möta, för Djurgården möter ju Rapid Wien nu.
Just det, de möter Rapid Wien på torsdag.
Det vore ju mäktigt ändå om Djurgården kommer verkligen till stan.
Ja, eller om Chelsea kommer till stan skulle jag säga.
Ja, jo, såklart. Men för min del.
Ja, precis. Ja, det hade ju varit svinkul förstås. Jag menar, herregud. Vilken upplevelse för laget och vilken upplevelse för den här stan att få liksom Chelsea på besök i en tävlingsmatch. Det är man ju inte bortskämd med.
Men det är ju ändå lite förvånande att en som Areska väljer att vila då sina bästa offensiva spelare, inklusive Marco Correa som har gjort flest mål under 2025. Det är ju kanske lite illa då att han spelar som högerback, men det säger ju också någonting om vilka problem Chelsea har haft i sitt anfallsspel. Jag tycker att det är rätt förvånande att man har så stort fokus på Conference League, för att man får väl ändå konstatera att de där Champions League-platserna i tabellen är ju minst lika viktiga.
Verkligen.
Och de får ju lite större tryck såklart när Cole Palmer kommer in och Nico Jackson och sådär, men nej.
Men Brentford är ändå närmare 3 poäng skulle jag säga än vad Chelsea är, för att Sepp van der Berg, den missen han har, han är helt fri när han nickar bollen i marken så att den studsar över ribban. Den målchansen är bättre än jag tror att den uppfattades som där och då, för när man tittar på den i efterhand, han är helt ren, han står 3 meter från mållinjen och kan nicka bollen helt mot mål, och Sanchez är helt borta. Han ska bara, han kan få in bollen, han tar den i nyllet på bröstet hur som helst och bara styr in den. Istället nickar han ner den i gräset så den studsar över ribban. Den målchansen var jag vet, den var 0,9 i expected goals, 0,99 skulle jag hävda.
Ja, det var ju skönt för Chelsea oavsett att Man City inte heller hade sin bästa dag. För det innebär ju att de fortfarande är efter Chelsea i tabellen. En poäng visserligen bara, så att det är väldigt tajt där. Så just därför får man ju se till att ta alla chanser man får ju för att hänga kvar.
Ja, men det är ju det. Alltså jag skulle säga, om vi räknar med att Forest löser det, vilket jag tror att de kommer göra, de har ändå fyra poäng ner till fjärde.
Jag såg några stats på att de typ har så här 92% chans att lyckas med det.
Men om vi tar då de två sista Champions League-platserna, alltså fjärde och femte, där då Chelsea och Manchester City ligger nu på 53 respektive 52 poäng med 31 spelade matcher. Sen har du Aston Villa på 51 poäng, alltså en poäng bakom City på den sjätte platsen. Newcastle med två matcher mindre spelade på 50 poäng. Man ska möta Leicester ikväll. Vi räknar nästan hem en trea där. Då kommer Newcastle kliva upp förbi Manchester City på femte platsen då, på samma poäng som Chelsea, men med sämre målskillnad.
Och en match mindre spelad fortfarande.
Och en match mindre spelad, och den ska man spela mot Crystal Palace. Är det nästa vecka? Mitt i veckan.
Nej, jag tror att Man United är mellan. Först. Ja, för de möter Man United på söndag ju.
Just det. Ja, hur som helst, men de har den hängmatchen där.
Och Nej, just det, för att det är ju över, de spelar ju under Champions League nästa. Ja, för det är ju samtidigt som Champions League kväll där, tror jag. Ja. Så att det är en onsdag, nästa onsdag.
Ja, så menar jag precis, nästa vecka.
Jaha, jag tror du menar den, ja, att det var nästa match. Men,
ja. Nej, precis. så att, jag menar, just nu känns det som att Newcastle, det är lite fördel Newcastle framför till exempel Manchester City att lösa en Champions League-plats. Chelsea behöver också steppa upp, för att det känns som hugget som stucket, Newcastle, Villa, City, Chelsea om två platser. De är fyra lag om två platser. Sen, okej, vi kanske inte helt ska räkna ut Fulham och Brighton som ligger på 48 respektive 47 poäng bakom. Men det är fortfarande några poäng upp. Det är några för många, tror jag. För Fulhams del är det fyra poäng upp till Manchester City nu då. Men om vi räknar med att Newcastle vinner ikväll, då är det fem poäng upp till en Champions League-plats. Och då har som sagt Newcastle en match mindre spelad, så att det blir tufft för Fulham, och Brighton ligger ytterligare en poäng bakom dem. Så att jag tror det blir tufft för Fulham och Brighton att blanda sig i det där i slutändan, men det är fortfarande fyra lag som slåss om två platser, och det är ju väldigt kittlande, speciellt när jag tycker att Villa och Newcastle ser mer intressanta ut än Chelsea och Manchester City för stunden. Nu kan vi väl ta oss till Ipswich Wolves då. Den matchen du ville till.
Ja, men jag förstår inte varför. Jag vill ju bara att du ska be om ursäkt till Strand Larsen här, som du har varit så hård mot. Ja. Han har ju trots allt gjort fyra mål på tre matcher nu.
Nu ska jag dra en väldigt kort anekdot från helgen. Jag var på en handbollskupp med min son. Irsta Blixten i Västerås, shoutout. Satt där med några av de andra föräldrarna. Blev en hel del Premier League-snack. Vi satt på lördagen och så vidare och pratade, och så var det den här matchen. Vi satt och diskuterade just Wolves. Varpå jag igen upprepade min take om Strand Larsen som en överskattad fotbollsspelare. Och det blev lite snack. Någon hade lyssnat på podden och hört vad jag har sagt och så vidare. Så går det en timme, sen får jag ett sms från en av föräldrarna. Det står bara Jörgen. Vilket jag tyckte var roligt.
Men nu måste jag ju bara säga då. De här senaste tre matcherna, har du sett dem? Har du sett Strand Larsen in action?
Jag har sett Strand Larsen, absolut.
Men han har ju varit superbra ju.
Ja, han har varit väldigt
bra. I Kunjas frånvaro.
Jag håller med. Han har varit jättebra. Men jag såg inte det komma. Okej? Okay? jag tyckte inte att det fanns något fog för att tänka att Strand Larsen täpper till det här Kunja-hålet. Men det har han gjort med den äran. Jag tar tillbaka allt.
Det var verkligen. Och de
förlåt Norge.
De vänder ju på steken här efter Liam Delaps ledningsmål där efter 16 minuter. Och nu är det ju kört för Ipswich. Och det erkände ju Kieran McKenna också efteråt, att det här blir väldigt svårt. Det var ju en 6-poängsmatch då, i och med att Wolves är laget som kommer klara sig kvar, precis. Så att 3 väldigt tunga poäng för Wolves. Det var fint ändå att se dem fira där med de tillresta supportarna, för att herregud vad de har varit med om saker. Säsongen har inte alls blivit så som de hade tänkt sig på förhand att det skulle bli. Och det här är ju en trupp naturligtvis som är bättre än nykomlingarnas. Och skulle ju klara sig kvar, men det ska ändå göras också. Så att det var skönt för dem att få fira.
Ja, det har varit en rörig säsong för Wolves verkligen. Men man löser det till slut i den här matchen också.
Intressant ingripande från Alex Palmer också. Jag bara, det här när han räddar sig själv från att göra en jättetavla. Men problemet är att det blir en indirekt frispark istället i straffområdet. Eftersom att han tar bollen med handen. Bollen smiter under hans fot.
Ja.
På en hemåtpassning. Och ja, nej. Men det är ändå lite spännande. Det är ett lite så här dramatiskt inslag i en match ändå. Där man ser ett helt lag då, Ipswich, den här gången bara kasta sig fram. Bara för att undvika att den där bollen ska borra sig igenom den försvarsmuren. Så att, ja, räckte ju inte dock.
Jag vill ha fler indirekta frisparkar i fotbollen i straffområdet. Jag tycker det är kul.
Det är spännande faktiskt.
Ja, vi måste hitta ett sätt att få till fler indirekta frisparkar. Kanske alla de här regelöverträdelserna vid fasta situationer kan leda till någon slags indirekt frispark. För det blir liksom svårt att döma straff på många av de här när det bufflas och stångas och det trasar tröjor. Men en indirekt frispark kan man väl ge? Det skulle väl vara ett incitament. Det är väl inte så avgörande. Det är rätt svårt att göra mål på en indirekt frispark från ett sånt där läge också. Ja, vi hitta ett sätt, FA eller fotbollsbestämmare någonstans. Vi tar oss till West Ham Bournemouth. 2-2, också rätt så underhållande, framförallt om man gillar att vänta på VAR.
Framförallt om man gillar att hoppa över första halvleken, för att den var ju inte mycket att hänga i.
Första halvleken, men där allting hände i den andra. Fyllkrog kom ju in till exempel och gjorde ett fyllkrogmål. Det var härligt att se.
Ja, två stabila nickar. Fyllkrogs betydligt mer kraftfull jämfört med Bowens, men Bowens är ju väldigt fint. Vad säger man? Välriktad nick. Men Areolas misstag där i första halvleken blir ju kostsamt också. Det var ju ett bedrövligt ingripande där vid Eva Nilssons första mål. Men det gick ju också hand i hand med hur blek matchen hade varit fram tills dess. Men det blir lite ordning ändå på saken när Fyllkrog kommer in. Och jag sa väl det, tror jag, i förra veckans avsnitt, eller ett av dem åtminstone, att jag tror att Potters situation i West Ham hade sett lite annorlunda ut om Fyllkrog inte hade gått och skadat sig så tidigt efter att han anlände. Han har ju haft rätt så ont om alternativ där på den striker-positionen.
Ja, inte minst, jag menar, Michael Antonio har ju kraschade med bilen och Fyllkrog har varit skadad och det har varit... Den är ju hemsökt, den positionen som striker i West Ham, så är det ju.
Ja, och det ser inte superbra ut för West Hams del, men å andra sidan så, det är ju rätt så många spelare där i den starten framförallt som man sitter och tänker att de kommer troligtvis inte starta nästa säsong, för att förhoppningsvis har West Ham fått in lite nya spelare då som kanske då möjligtvis passar Potters spelstil lite bättre. För Bournemouths del så var det ju viktigt att bara få med sig en poäng här, annars hade man ju fortsatt på den här negativa trenden, men man har ju fortfarande inte vunnit sedan mitten av februari, så att det är inte tillräckligt bra, särskilt inte om man ska utmana om Europaplatser, men en ytterligare en 1-2 förlust hade ju trots allt varit värre. Det hade inneburit 4 1-2 förluster i rad.
Nej, det är inte bra.
Nej, det har du helt rätt i.
Ja. Vi tar och kastar in lite frågor här på slutet. Utdelningskungen, han vill bara konstatera att det är ett härligt drama vi får runt topp 4 med så många inblandade. Det gick vi precis igenom, men jag håller med. Det är liksom det dramat vi klamrar oss fast vid just nu. William undrar, när kommer semi-auto-offsiderna? Kan du svara på det, Frida? När kommer de?
Ja, men det kommer väl snart, va?
Har vi sagt ett tag nu?
Ja, men visst var det en nyhet. Visst läste jag en artikel.
Det var nog att det kanske skulle komma snart, ja.
Ja, sen har jag ju helt... Men jag tror nästan att det är mitten på april, alltså. Om jag inte är helt snett på det. Jag tror att det var från mitten av april de skulle börja testa det.
Vad är det som har tagit så lång tid, undrar man?
Jag tror att de har tittat på andra ligor och varit lite rädda för att teknologin fortfarande är bristande.
Mm. Jag skriver sen, nu fick Lucas sitt mål bortdömt med marginalerna emot sig, men tar nästan 6 minuter, även flera matcher att det tar så lång tid. Vi är inne på det, båda Evan Nilssons mål varkollades i en evighet. Bättre att ge fördel till anfallaren även om de ger fördel till motståndarna. Jag vet inte, det är svårt det där med fördel också. Om man nu ska vara millimeter petig så får det ju bli rätt liksom.
Ja. Sen är det, såg inte ut som att det skulle vara ett millimeter beslut. Jag vet inte. Jag är ändå lite förvånad av att det tog så pass lång tid att verkligen komma fram till det domslutet. Men såklart att det tar för lång tid. Men de är ju livrädda också för att göra fel. Det har vi ju sett vid ett flertal tillfällen.
Ja, precis. Ja, men Peter ställer frågan här. Ni som ser mycket fotboll, är engelska domare bra? Anser ni att spelare bedöms efter sitt rykte och tar upp dem Miles Lewis-Skelly och Van Dijk från helgen?
Det var ju som min rant jag hade mot Tarkowski i förra veckans avsnitt. Det här med att han är en good guy och just därför kom han undan och fick inte rött kort i den situationen med McAllister. Så att i vissa fall tror jag absolut att det är så att vissa spelare bara har rykte om sig att vara på ett visst sätt och så vidare. Men däremot så tror jag, ja, det är väl klart att det finns engelska domare då som inte riktigt håller måttet och som står för rätt konstiga misstag i Premier League. Jag tror dock inte att det är värre i någon annan liga. Och vi ska ju komma ihåg att det är rätt mycket kontroverser i Allsvenskan exempelvis.
Ja.
Man kan ju hitta kontroverser precis överallt. Jag tycker när man sitter och tittar på La Liga att helt plötsligt så fattar de ett beslut som man tänker om, men va? hur kom de fram till det där? Så att jag tror inte att det är isolerat för just England. Däremot så har ju England problem med tillväxten på domarsidan. Och det är ju för att allt färre människor pallar vara domare idag. För att det är en sån himla obehaglig arbetsmiljö. Så att det är många av de allra bästa domarna som faller bort tidigt. Och det tycker jag däremot är ett väldigt stort problem. Att inte den tillväxten finns längre.
Mm. Ja, det är det verkligen. Nej, men så här, är engelska domare bra? De är varken bättre eller sämre än någon annan utav de stora ligorna ute i Europa, skulle jag vilja hävda. Det är inte så att Bundesliga har liksom bättre domare än vad Premier League har, eller tvärtom. Det skulle jag inte hävda. Men att kolla Spanien till exempel, som väl anses vara den näst största ligan efter Premier League, men där stämmer ju klubbarna, förbund och så vidare, och det klagas nog ofantligt på domar, och det är mängder med jättekonstiga kontroversiella domslut hela tiden. Så att det här är inget unikt för Premier League, den här besattheten utav domslut, och de blir fel emellanåt, de blir fel även med VAR, och det är svårt att förklara. Men det går snabbt till situationen, och det är snabba beslut även för de som sitter vid en skärm. Och det är mycket press och det påverkar, och det är många saker som spelar in, och domarens relation till spelaren på planen, om det är liksom så här, om det är en spelare som har sprungit runt och betett sig och svurit och varit otrevlig mot domaren, så tror jag det spelar in. Jag tror att det spelar in, och att man lättare drar på sig ett gult kort för en förseelse. Om man har sprungit runt och kallat domaren för en motherfucker i 75 minuter, vilket en del gör, alltså de svär hela tiden mot domarna. En del domare köper det, andra inte. En del påverkas av det, andra påverkas inte av det.
Mm. Alltså. Och var domarnas relation till huvuddomaren på planen också? Det tycker jag att vi har sett många exempel på där VAR-domaren kanske har dragit sig för att
be huvuddomaren. Och det har de erkänt också. Det har ju Mike Dean själv sagt, att man vill inte hänga ut en kompis och så vidare.
Jag menar, nej, och det är
de
också
är människor. Det är människor vi har med att göra, och de kommer bete sig och reagera så som människor gör i massa olika situationer, och påverkas utav sina förutfattade meningar, påverkas utav sina känslor gentemot vissa situationer, vissa spelare, vissa tränare, vissa klubbar till och med i vissa fall. Det bara är så. Vi kommer liksom inte komma runt det. Och det hjälper inte hur mycket vi... Kanske en helt automatiserad offside kan hjälpa lite grann. Men jag menar, det är ju mest för att... jag skulle säga att offside blir ju sällan fel i alla fall. Liksom, det är ju ändå en objektiv grej. Sen att det ska ta 5 minuter att komma fram till huruvida en spelare är offside eller inte.
Vad var det Arsene Wenger föreslog för ett par år sedan? Var det att så länge en kroppsdel är onside så är hela spelaren onside?
Ja, han sa daylight mellan spelare och försvarare.
Då har man ju kunnat luta sig in så ju, som är lillfingret eller någonting. Bara, ja, men jag är onside.
Ja. Så, nej, jag vet inte.
Det hade ju inte heller funkat. Men det visar ju också att det är rätt så svårt kanske att få allting perfekt. Alltså vi strävar ju efter perfektion i den här moderna världen där vi kan använda oss av teknologi.
Ja, jag tror att det är det stora problemet, att vi strävar efter rättvisa i någonting som är helt dynamiskt och svajigt och rör sig och mänskligt. Att vi strävar efter en objektivitet i någonting som inte någonsin är objektivt, därför att det funkar inte så. Fotboll är en organisk varelse som är full utav slumper och tur och snedstutsar och handvinklar och rörelser och kroppar som kolliderar. Alltså det kommer aldrig bli objektivt, det kommer aldrig bli helt korrekt och rättvist. Vi måste på något sätt acceptera det, tror jag. Jag tror att det är det första steget. Ja. Man blir trött, så är det. Mr. Always Right skriver: Liverpools kollaps och Salas tappade form. Varför underpresterar han alltid Salah när det gäller som mest? Läste någonstans på 11 finaler för Liverpool och Salah bara åstadkommit 2 mål och 1 assist. Och så är det ju. Jag tror att det inte har så mycket med att det gäller som mest, för att han har inga problem. Han har ju, jag menar, få spelare har gjort så många avgörande mål för Liverpool. Eller för något lag skulle jag säga, i matcher som är tajta, där han har liksom gjort ett 1-0-mål eller ett segermål. Däremot så har en stort frågetecken runt honom är ju hans vårform. Att vi så många säsonger har sett formen dippa på det här sättet, alltså dyka spikrakt neråt när vi kommer fram i januari, februari, och det håller i sig resten av säsongen. Och det är under den perioden man spelar alla finaler. Det är någonting som jag är inte riktigt säker på, just som jag är helt säker på att han tänker mycket på och klubben tänker mycket på, men som är svårt att förklara faktiskt. Ifall det är trötthet, ifall det är någonting annat, jag vet inte.
Nej.
I vissa fall har det varit skador såklart som har smugit sig in.
Kan det vara också att ja, men det finns ändå 3 kontraktsituationer som man inte heller riktigt vet vad som kommer ske med dem. Kan det vara så att det börjar smyga sig på annat kanske? Ja. Att man känner att ligan är avgjord redan och så börjar man tänka framåt lite för mycket. Jag vet inte. Bara spekulation. Men...
kan vara så. Det är svårt att förklara. Vissa år så har man skylt på AFCON, att han har varit iväg och sen kommer hem och är sliten. Men menar, även år när det inte har varit afrikanska mästerskapen så har liksom formen plötsligt, det är som att bara fallucka, och sen har han störtat rätt ner från att vara ligans bästa spelare till att vara fullständigt osynlig 10 matcher i rad. Det är lite svårt att förklara, men det är många säsonger som det har hänt under precis samma tidsperiod, och det är väl intressant. Det är väl lite, alltså så här, och vi har sett andra exempel, som Harry Kane som inte kunde göra mål i september. Alltså han kunde inte göra mål första månaden av säsongen, utan hans målskytte kom igång en liten bit inåt hösten och sen var han fenomenal resten av säsongen. Han bröt det sen på slutet, men det var ju många säsonger. För honom var det svårt att växla upp säsongen, att han var svårt att komma upp i tempo, han var svårt att bli sig själv i början av säsongerna och sen komma upp. Ja, men, och någonstans kanske Salah är sån att han har svårt att hålla fokus över en hel säsong, utan det är den där intensiteten under 5-6 månader och sen så på något sätt smyger sig annat in i huvudet, eller lite trötthet eller lite ofokus och sådär. Jag vet inte,
Jag håller ju fortfarande ut här i den här, ja, eftersom att jag sitter i juryn här, Football Writers Association-priset, att de delar ut till årets spelare i Premier League. Man har fram tills maj någon gång på sig. Så att vi får se här, jag vill ju hemskt gärna att Salah ska komma tillbaka till den här gamla storformen så att man med gott samvete kan lämna in den rösten. Det lär väl bli han i alla fall, men jag vet inte, gör Elanga ytterligare 4 soloräder och mål, då väljer jag honom.
Ja, det är bra. Ja, det är, Liverpool har ju lite beskedligare spelschema nu. Man har West Ham hemma, Leicester borta och sen Spurs hemma de 3 närmsta matcherna och möjligtvis så kan han hitta någonting där och kanske hitta tillbaks till lite skärpa. Tyckte, alltså han gör ju ett par grejer. Han är ju rätt nära att få till ett par assist i den här matchen. Men nej, det är ju rätt långt ifrån den spelaren vi såg liksom i december, om man säger så. Hörde ni, det var allt vi hade den här måndagen. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka nästa vecka igen. Missa nu inte Champions League-spelet, det tror jag att ni hänger med på. Missa inte heller Allsvenska podden som är igång med mig som programledare. Det tycker jag är fantastiskt roligt att få ägna mig åt här mitt i veckorna nu för tiden.
Men fattar du mycket Häcken då? Eller?
Nej, det finns inte så jättemycket att säga. 2-0 mot Öster. Hur går det för Trelleborg förresten?
Ja, de vann mot Umeå här.
De vann mot Umeå.
Ja, de är på banan igen.
Härligt. Tusen tack alla ni som har lyssnat i alla fall. Vi hörs om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.